16. 9 av 10. Mörkvännerna hade inte tagit några risker med Elaine. Förutom att skärma av henne hade Temail med synbar glädje bundit henne till en hård knut med huvudet mellan benen. Musklerna värkte redan av den spända ställningen. Munkavlen, en smutsig trasa med vedervärdigt oljesmak som var så hårt åtdragen att den skar in i mungiporna, hade varit avsedd att hindra henne från att ropa på hjälp när de passerade ut genom portarna. Inte för att hon skulle ha gjort det. Det enda hon skulle ha uppnått vore en dödsdom åt männen som vaktade porten. Hon kände hur de 6 svarta systrarna höll Saidar tills de kommit genom porten. Ögonbinden var hur som helst en onödig detalj. Hon antog att de ville få henne att känna sig ännu mer hjälplös. Men det vägrade hon att göra. Hon var trots allt fullständigt trygg tills hennes barn var födda. Och det var barnen också, det hade Min sagt. Hon förstod att hon befann sig på en vagn eller kärra av knarret från seldonen och känslan av grova bräder under sig. De hade inte ens brytt sig om att lägga en filt under henne. Förmodligen en vagn. Det verkade vara mer än en häst som drog den. Den starka hölukten från flaket fick henne nästan att nysa. Hennes situation verkade hopplös. Men hon visste att Birgit inte skulle svika henne. När hon kände hur Birgit tog ett språng från en plats några milsteg bakom henne till någonstans kanske ett milsteg framför ville hon nästan skratta. Bandet sa henne att Birgit siktade på sitt mål och Birgit silverbåge missade aldrig. När hon kände de svarta systrarna börja leda kraften på båda sidor av vagnen ville hon däremot inte skratta längre. I bandet var målmedvetenheten fortfarande fast som berget. Men nu fanns det någonting annat också. En stark avsmak och en ökande, inte vrede, men snudd på. Det måste vara män som dog där ute. Istället för att skratta ville Elaine gråta för dem. De förtjänade att någon grät för dem. Och det var för henne de dog. Liksom Vandeen och Sarifa hade dött. Sorgen för dem välde upp inom henne igen. Däremot ingen skuld. Det enda sättet att skona dem hade varit att låta Marilyn och Faelion gå fria. Och det skulle ingen av dem ha funnits i. Det hade inte gått att förutsäga att de andra skulle dyka upp. Eller att Anse skulle ha sitt sällsamma vapen. En åskknall hördes på nära håll och åkdonet under henne skakades så våldsamt att hon studsade på flaket. Hennes knän och skenben skulle bli blåslagna. Hon nös av dammet som hade stigit omkring henne, nös igen. Hon kunde känna hur hårstråna som inte hölls fast av munkavlen och ögonbinden reste sig. Luften luktade underligt. Det verkade som om en blixt hade slagit ned. Hon hoppades att Birgit hade lyckats ta hjälp av vindfinnerskorna, hur otroligt det än verkade. Det skulle komma en tid då fränderna skulle bli tvungna att använda kraften som vapen. När Tamon Gaydon kom kunde ingen stå overksam. Men de borde få bevara sin oskuld ännu en liten tid. Något ögonblick senare försvann skölden runt henne. Eftersom hon inte kunde se kunde hon inte heller leda kraften på något användbart vis. Men hon kunde känna vävar runt sig. Några av ande och andra av luft. Utan att se vävarna kunde hon inte veta vad de var. Men hon kunde göra en rimlig gissning. Nu var hennes tillfångatagare själva fångar, avskärmade och fjättrade. Och själv kunde hon inte göra annat än att vänta otåligt. Birgit kom hastigt närmare, men nu ville hon få av sig den fördömda repärva som hon var insnärjd i. Vagnsflaket knarrade när någon hävde sig upp. Birgit. Det kom en blixt av glädje genom bandet. Strax började repen falla från henne och Birgit tog itu med munkavlens knut. Med lite stela rörelser tog Elaine själv loss ögonbindeln. Ljus, hon skulle verka något förtvivlat i hela kroppen tills någon kunde hela henne. Vilket påminde henne om att hon skulle bli tvungen att be vindfinnerskorna. Och genast kom sorgen över Vandin och Saritha över henne igen. När hon väl spottat ut munkavlen ville hon helst be om vatten för att skölja bort den oljiga smaken. Men istället sa hon, varför tog du så lång tid på dig? Den andra kvinnans bestörta uppsyn fick henne att brista ut i ett skratt som strax avbröts av en nysning. Nu ser vi till att komma härifrån, Birgit. Var det fränderna? Vindfinnerskorna, svarade Birgit och höll upp tältduksfliken längst bak på vagnen. Chanel kom fram till att hon helst ville slippa rapportera till Saida att avtalet gått i stöpet. Elaine fnös föraktfullt, vilket hon inte borde ha gjort. Hon nös gång på gång medan hon klättrade ner från vagnen så fort hon förmådde, med ben som var lika stela som armarna. Bränne henne vad hon längtade efter ett varmt bad och en hårborste. Birgits röda rock med vit krage såg skrynklig ut, men Elaine misstänkte att hennes väktare vid sidan av henne själv såg ut som om hon kom raka vägen från påklädningsrummet. När hennes fötter nådde marken kom det ett jubelrop från de beridna drottninggardisterna som omgav vagnen i en tät ring. Och de skakade lansarna i luften. Där var också gardeskvinnor som hojtade, tydligen varenda en i hela livvakten. Två av männen bar baneren med Andros vita lejon och hennes egen gyllene lilja, vilket lockade fram ett leende på hennes läppar. Drottninggardet hade svurit att försvara Andor, drottningen och tronens dotter. Men beslutet att föra hennes eget baner också hade kommit från Charles Gibbon. Han satt på en högväxt brun springare med hjälmen vilande på sadelknappen och bugade sig mot henne med ett brett leende på läpparna. Mannen var en fröjd att se på. Han kanske skulle duga som en tredje väktare. Bakom drottninggardet vajade baner för olika hus- och legokompanier. Fana efter fana. Ljus, hur många män hade Birgit tagit hit? Den frågan fick dock vänta till senare. Först ville Elaine se sina fångar. Ashley låg på vägen med utbredda armar och ben och stirrade tomt upp i himlen. Skölden runt henne var onödig. De andra låg lika stilla, bundna med flöden av luft som höll fast armarna längs sidorna. Och fick de delade kjolarna att smita åt tätt mot benen. En betydligt bekvämare ställning än den hon befunnit sig i. De flesta verkade anmärkningsvärt samlade med tanke på situationen. Men Temel blängde på henne och Faelion verkade spyfärdig. Shainys leriga ansikte bar ett lugn som skulle ha gjort vilken ej sig det som helst heder. De tre männen som också var bundna med luft var allt annat än samlade. De slingrade sig, kämpade och glodde på ryttarna som omgav dem som om de inget heller ville än att ge sig på dem allihop. Det räckte för att känna igen dem som Ashnys väktare, även om det för den skulle inte måste betyda att de var mörkvänner. Oavsett om de var det eller inte måste de likväl hållas fängslade för att skydda andra mot det mordiska raseri som Ashnys död hade fyllt dem med. De skulle göra vad som helst för att döda den som de ansåg var ansvarig. Hur hittade de oss? Frågade Chesmal barskt. Om hon inte hade legat på vägen med lortigt ansikte skulle ingen ha kunnat tro att hon var en fånge. Min väktare, sa Elaine med ett leende mot Birgit. En av dem. En kvinnlig väktare, sa Chesmal föraktfullt. Marilyn skakade av tyst skratt i sina fjättrar en kort stund. Jag hade hört talas om det, sa hon när skakningarna upphörde. men det verkade för otroligt för att vara sant. Du hörde talas om det men sa ingenting, sa Chemail och vred sig så att hon kunde blänga på Marilyn istället. Ditt stora nöt. Du glömmer dig, sa Marilyn vasst. Och i nästa ögonblick var de mitt uppe i ett gräl om huruvida Chemail borde underkasta sig henne. Sanningen att säga borde Chemail det. Elaine kunde känna hur starka de båda kvinnorna var med kraften. Men det var knappast någonting att bråka om nu. Sätt munkavle på de här kvinnorna, befallde Elaine. Kassei satt av, räckte tyglarna till en annan gardeskvinna och steg bort till Chemail, från vars kjol hon började skära remsor med sin dolk. Lasta upp dem på vagnen och skär loss den döda hästen. Jag vill komma tillbaka innanför murarna, innan Arimillas knäktar på andra sidan åsen börjar känna sig frestade. Det sista hon behövde nu var ett regelrätt fältslag. Oavsett hur det föll ut hade Arimilla råd att mista fler män än hon. Var är vindfinnerskorna, Bridget? Fortfarande på åsen. Jag tror att de kan förneka att de deltagit om de inte kommer för nära blodbadet. Men du behöver inte vara orolig för att bli angripen här. Lägren på andra sidan åsen är tomma. Kassel hävde upp Chemail på axeln och vacklade bort till vagnen där hon slängde upp den svarta systern på flaket som en hösäck. Andra gardeskvinnor var i färd med att lyfta upp resten av kvinnorna. Klokt nog överlät de kämpande väktarna åt gardesmännen. Det behövdes två stycken för att hantera var och en av dem. Ett par resliga gardesmän spände loss den döda hästens seldon. Det enda jag såg var stallknäktar och liknande, sköt Charles in. Jag tror att alla hennes läger kan vara tomma, fortsatte Bridget. Hon ansatte norra muren hårt på flera ställen tidigt i morse för att dra dit så många av våra män som möjligt. Och nu har hon 20 000 eller fler i lägre Camelin utanför Maddingporten. Några av legosoldaterna bytte färg och angriper oss från insidan. Men jag skickade dit Dailin med alla jag kunde avvara. Så fort du är säker innanför murarna tar jag med mig resten för att bistå henne. För att ytterligare späda på de goda nyheterna har Luan och hans kompanjoner börjat rida norrut. De kan vara här i eftermiddag. Elaine flämtade till. Luan och de andra fick vänta till senare. Men de andra nyheterna. Minns du vad husmor Harford rapporterade, Bridget? Arimilla och de andra tänker alla vara med bland de första som rider in i Camelin. De måste också befinna sig utanför Maddingporten. Hur många män har du här? Vad går slaktarnotan på, Gaibon, frågade Bridget med en vaksam blick på Elaine. Även genom bandet kändes vaksamhet, spänd vaksamhet. Jag har inte några säkra siffror än, i snåd. En del av kropparna, Charles grimaserade. Jag skulle nog säga så många som 500 eller 600 döda. Kanske lite mer. Dubbelt så många med lättare eller svårare skador. Det var de otäckaste minuter jag skådat. Säg 10 000, Elaine, sa Bridget. Den tjocka flätan gungade när hon skakade på huvudet. Men så stack hon tummarna innanför bältet och bandet fylldes av målmedvetenhet. Arimilla måste ha minst dubbelt så många utanför Maddingporten. Kanske 3 gånger så många om hon verkligen har tömt lägren. Om du tänker vad jag tror att du tänker. Jag sa åt Dailin att ta tillbaka porten om den har fallit. Men det är troligt att hon kämpar mot Arimilla inne i staden. Om porten genom något mirakel fortfarande håller stånd så handlar det likväl om odds på mer än 2-1 till vår nackdel. Om de har kommit igenom porten, sa Elaine envist, lär de knappast ha stängt den igen bakom sig. Vi tar dem i ryggen. Det var inte bara envishet, inte helt. Hon hade inte tränat med vapen, men däremot deltagit i alla andra lektioner som Gawain hade fått av Gareth Byrne. En drottning måste kunna förstå de stridsplaner som hennes härfarare lägger fram istället för att bara godta dem blint. Om porten håller stånd har vi dem fångade mellan oss och muren. I lägre Caimlin kommer inte antalet soldater att spela så stor roll. Harry Miller kommer inte att kunna ställa upp fler män längs en gata än vi. Vi ska göra det, Bridget. Skaffa nu fram en häst åt mig, någon. Ett ögonblick trodde hon att den andra kvinnan skulle vägra, vilket gjorde hennes envishet än fastare. Men Bridget suckade bara djupt. Chigan, gör i ordning det där högväxta gråstoet åt hennes nåd Elaine. Det verkade som om alla runt omkring dem, utom mörkvännerna, suckade. De måste ha trott att de stod inför ett exempel på Elaine Trakans berömda känslosvängningar. Den insikten satte nästan igång ett riktigt utbrott. Brände hennes lynniga humör. Bridget kom närmare och sänkte rösten. Men du rider omgiven av din livvakt. Det här är ingen fånig saga där drottningen rider i täten med baneret för att leda sina egna soldater i strid. Jag vet att en av dina förfäder har gjort det, men du är inte hon och du har ingen söndrad här att samla. Men tänk, det var ju precis min plan, sa Elaine blitt. Hur i all sin dag kunde du gissa det? Bridget gav till ett frustande skratt och muttrade. Fördömda fruntimmer. Inte riktigt så tyst att det inte hördes. Genom bandet flödade emellertid stor ömhet. Det var förstås inte så enkelt. Först var man tvungen att avdela män som kunde hjälpa de sårade. En del kunde gå, men många kunde det inte. Allt för många hade tryckförband runt en blodig stump där en arm eller ett ben hade suttit. Charles och ädlingarna samlades runt Elaine och Bridget för att höra deras anfallsplan, som av nödvändighet var enkel. Men sen vägrade Chanel att ändra portöppningen tills Elaine gick med på att de denna gång bara behövde stå för transporten och beseglade avtalet genom att kyssa fingertopparna och trycka dem mot varandras läppar. Inte förrän det var gjort krympte portöppningen ihop till ett lodrätt silversträck som vidgades igen till en 100 steg bred vy över Caimlin från söder. Det fanns inga människor bland saluhallarna av tegel som kantade den breda vägen till Märdingporten. Men en stor mängd män, till fots och till häst, trängdes på vägen strax utom skotthåll från muren. De närmaste befann sig bara några 100 steg från portöppningen. Det såg ut som om de hade spritt ut sig på de intilliggande gatorna också. De beridna männen var längst fram med en skog av baner. Men såväl de som fotfolket blickade framåt mot Caimlins portar, som var stängda. Elaine kunde ha jublat av glädje. Hon var den första som red igenom portöppningen, men Bridget tog inga risker. Hennes livvakt samlades runt henne och vallade henne åt ena sidan. Bridget var hela tiden vid hennes sida. Men av någon anledning kändes det inte som om de vallade henne. Lyckligtvis var det ingen som invände mot att hon red fram tills det endast fanns en rad gardeskvinnor mellan henne och vägen. Den raden var lika orubblig som en stenmur. Det gråa stoet var emellertid verkligen högväxt, så hon kunde se utan att ställa sig i stigbyglarna, som hon borde ha förlängt. För de var en liten aning för korta för henne. Det innebar att det här måste vara Chesmels häst, eftersom hon var den enda av de svarta systrarna som var i närheten av hennes egen längd. En häst kunde inte bli smittad av sin ryttare. Att Chesmal tillhörde svarta Aja betydde inte att hennes häst var ond. Men det var inte bara de korta stigbyglarna som fick henne att känna sig illa till mods på djuret. Det gråa stoet fick säljas tillsammans med alla de andra hästar som mörkvännerna hade ridit på. Och sen skulle pengarna delas ut bland de fattiga. Kavalleri och infanteri kom ut genom portöppningen bakom Charles. Tillräckligt många för att fylla hela dess bredd. Följd av det vita lejonet och den gyllene liljan satte han av mot staden med 500 gardesmän i så bred formation att de fyllde upp vägen. Andra grupper i samma storleksordning vek av och försvann in bland lägre Camelins gator. När de sista männen steg ut ur portöppningen krympte den ihop och försvann. Nu fanns det ingen snabb flyktväg om någonting gick fel. Nu måste de segra, annars skulle tronen i princip vara Arry Millas, vare sig hon hade intagit Camelin eller ej. Idag behöver vi förbanna mig Mert Cawthons tur, muttrade Bridget. Du sa någonting liknande förut, sa Elaine. Vad menar du? Bridget gav henne en konstig blick. Genom bandet kändes att hon var road. Har du någonsin sett honom kasta tärning? Jag tillbringar inte särskilt mycket tid på platser där man spelar tärning, Bridget. Låt oss bara säga att han har större tur än någon annan man jag har träffat. Elaine skakade på huvudet och sköt Mert Cawthon ur tankarna. Charles män skymde sikten för henne när de red framåt. Än hade de inte börjat stormningen utan försökte undvika att ge ifrån sig mer ljud än absolut nödvändigt. Med lite tur skulle hennes män ha omringat Arry Millas innan dessa förstod vad som höll på att hända. Och sen kunde de slå till mot Arry Milla från alla håll. Så Mert var den mest tursamme man Bridget någonsin hade träffat. I så fall måste han sannligen ha enorm tur. Plötsligt började Charles gardesmän rida fortare och sänkte sina stålspetsförsedda lansar. Någon måste ha tittat bakåt. Det hördes rop, dels spridda varningsskrik, dels ett skallande rop som upprepades från flera håll. För Elaine och Andor. Det hördes andra rop också. För månarna. Och för räven, de tränne nycklarna och svarta fanan. Ytterligare andra för mindre hus, men från hennes sida kom bara ett upprepat gång på gång. För Elaine och Andor. Plötsligt skakade hela hon, halvt av skratt och halvt av gråt. Ljuset givet att hon inte bara förgäves sände dessa män i döden. Ropen dog ut och ersattes av klangen av stål mot stål, av rop och skrik när män dog eller dräpte. Plötsligt blev hon varse att portarna öppnades och hon kunde inte se vad som hände. Hon sparkade av sig stigbyglarna och kravlade sig upp så att hon kunde stå på sadeln. Det gråa stoet rörde oroligt på sig, ovant vid att tjäna som stege, men inte så mycket att Elaine miste balansen. Bridget muttrade, en ovanligt svavelosande svordom. Men i nästa ögonblick stod hon också upp i sadeln. Hundratals båg- och armborstskyttar välde ut genom Märdingporten. Men var det hennes män eller de svekfulla legosoldaterna? Svaret kom när bågskyttarna började skjuta mot Arry Millas hopträngda kavalleri så fort de förmådde lägga an och dra. De första armborsten höjdes och avlossade en salva. Genast började skyttarna vrida på vevarna för att ladda om armborsten. Men andra sprang fram och avlossade en andra skur av pilar som mejade ner män och hästar som en lie skär i en havreåker. Fler bågskyttar strömmade ut genom porten och sköt så fort de kunde. En tredje rad armborstskyttar sprang fram och avlossade sina vapen. Sen en fjärde, en femte och så trängde sig män med hillebarder förbi de armbågsskyttar som fortfarande sprang ut genom porten. En hillebard var ett skräckinjagande vapen där en spjutspets och en yxägg kombinerades med en krok för att dra ryttare ur sadeln. Kavallerister som inte hade plats att anfalla med sina lansar och vars svärd hade mindre räckvidd än hillebarderna började falla. Nu galopperade män i röda rockar och glänsande harnesk ut genom porten. Drottninggardister som vek av åt höger och vänster för att hitta andra ställen där de kunde komma åt Arimillas led. Floden av soldater fortsatte utan att sina. Hur i ljusets namn kunde Dailin ha så många gardesmän? Såvida inte. Brände kvinnan. Hon måste ha dragit ihop de halvt utbildade männen. Nåväl, hur halvtränade de än var skulle de invigas i blod idag. Plötsligt red tre gestalter i förgyllda hjälmar och harnesk ut genom porten med dragna svärd. Två av dem var mycket små. De rop som steg när de visade sig var tunna på detta avstånd, men hördes ändå över stridslarmet. Svarta örnarna och städet och röda leoparderna. Två beridna kvinnor dök upp i porten och kämpade, tills den längre av dem lyckades dra den andras häst tillbaka utom synhåll. Blod och förbannad aska, fräste Elaine. Cornel är väl gammal nog. Men Branlett och Perivale är bara småpojkar. Någon borde ha hållit dem utanför det här. Dailin höll dem tillbaka tillräckligt länge, sa Brigitte stilla. Genom bandet kändes ett orubbligt lugn. Längre än jag hade trott att hon skulle kunna hålla Cornel. Och hon lyckades hålla Catelyn utanför. Hur som helst har pojkarna några hundra man mellan sig och fronten. Och jag ser inte någon som bereder plats för att de ska kunna rida längre fram. Det var sant. De tre viftade maktlöst med svärden minst 50 steg från där männen dog. Men å andra sidan var 50 steg ett kort avstånd för en båge eller ett armborst. Det började dyka upp män på hustaken. Först dussintals och sen hundratals. Bågskyttar och armborstskyttar som klättrade över takkrönen och kravlade fram som spindlar över skifferplattorna tills de kunde skjuta ned i den hopträngda massan nedanför. En halkade och föll. Han landade på männen nere på gatan och sprattlade krampartat medan hans kropp genomborrades av hugg efter hugg. En annan reste sig plötsligt upp med en pil utstickande ur sidan och dråsade ner från sin utsiktsplats. Han hamnade också i myllret av huggande svärd. De är för hårt hopträngda, sa Brigitte upphetsat. De kan inte ens höja en båge, för att inte tala om att dra den. Jag slår vad om att de döda inte ens har plats att falla till marken. Det kommer inte att vara länge till nu. Men slakten fortsatte i gott och väl en halvtimme till innan de första började ropa nåd. Män började hänga hjälmarna på svärdshjalten och sträcka upp dem i luften. Riskerade att dö i hopp om att få leva. Fotsoldater tog av sig hjälmarna och sträckte upp tomma händer. Kavallerister slängde ifrån sig lansar, hjälmar, svärd och sträckte upp händerna. Det spred sig som en farsot och ropet steg från tusentals strupar. Nåd! Elaine satte sig ordentligt i sadeln igen. Det var över. Nu återstod att se hur väl det utförts. Stridandet upphörde naturligtvis inte omedelbart. Några försökte kämpa vidare. Men de kämpade ensamma och drogs ner av män runt omkring som inte längre var beredda att dö. Till sist började emellertid även de uthålligaste att lägga ned rustningar och vapen. Och även om inte alla ropade efter nåd så var vrålet likväl öronbedövande. Vapenlösa män utan hjälmar, harnesk eller vad de nu kunde ha haft för andra skydd började vackla genom leden av gardesmän med händerna i luften. Hillebardiärer vallade dem som får. De hade faktiskt lite av samma bedövade uppsyn som får på slaktgården. Samma sak måste ha upprepats på dussintals av lägre Camlins smala gator och vid portarna. För de enda rop hon hörde var rop om nåd. Och dessa började också tystna när männen insåg att den beviljades dem. Solen hade inte mer än en timme kvar till sin middagshöjd när alla ädlingar letats fram. De som tillhörde mindre hus blev eskorterade in i staden där de skulle hållas som gisslan för lösen som skulle betalas när tronen väl var säkrad. De första av de högre ädlingarna som fördes till henne, eskorterade av Charles och ett dussin gardesmän, var Arimilla, Nain och Elenia. Charles hade en blodig reva längs vänsterärmen och en buckla i det glänsande harnesket som måste ha varit orsakad av ett hammarslag. Men hans drag var lugna innanför hjälmens gallervisir. Elaine drog en djup lättad suck när hon såg de tre kvinnorna. Bland de döda eller fångarna skulle man hitta resten. Hon hade huggit huvudet av motståndet. I varje fall tills Luan och de andra kom. Gardeskvinnorna framför henne vek undan så att hon kunde möta sina fångar. De tre var klädda som om de hade tänkt bevista Arimillas kröning samma dag. Hennes röda sidenklänning var pryd med sandpärlor över bysten och stegrande vita lejon som marscherade upp längs ärmarna. Hon satt ostadigt i sadeln med samma bedövade uppsyn som hennes soldater haft. Nain, slank och rakryggad i en blå klänning med Arons tränne nycklar längs ärmarna och broderade slingor på bröstet. Och med det glänsande svarta håret uppsatt i ett safirsmyckat silvernät verkade snarare dämpad än domnad. Hon lyckades till och med åstadkomma ett hånleende, om än vekt. Hornungsblonda Elenia, i grönt med överdådig guldbrodyr, blängde ömsom på Arimilla, ömsom på Elaine. Genom bandet kom lika delar triumf och avsmak. Bridget hyste ett lika glödande förakt för dessa tre kvinnor som Elaine själv. Ni blir mina gäster i palatset tills vidare, sa Elaine. Jag hoppas att era kassakistor är djupa. Era lösensummor kommer att betala för det här kriget som ni har orsakat. Det var elakt av henne, men plötsligt kände hon sig illvillig. Deras kassakistor var inte alls djupa. De hade lånat betydligt mer än de kunde betala tillbaka för att kunna anställa legosoldater och muta legosoldater. De skulle vara ruinerade även utan att behöva betala någon lösen. Med lösen var de förintade. Du kan inte tro att det är så här det slutar, sa Arimilla hest. Det lät som om hon försökte övertyga sig själv. Jerry är fortfarande i fält med en stor här. Jerry och andra med honom. Tala om det för henne, Elenia. Jerry kommer att försöka rädda vad han kan av Sarans hus ur denna katastrof som du har tvingat in oss i, morrade Elenia. De började skrika åt varandra, men Elaine brydde sig inte om dem. Hon undrade vad de skulle tycka om att behöva dela på en säng tillsammans med Nen. Den näste som eskorterades fram var Lir Barrin och strax därpå Karin Anshar. Lir, slank som en svärdsklinga och lika stark, såg tankfull ut snarare än trotsig eller butter. Hans gröna rock med huset Barrins bevingade hammare broderad i silver på den höga kragen bar märken efter harnesket som han inte längre hade på sig. Håret var tovigt av svett och ansiktet glänste. Så svettig hade han inte blivit av att sitta och se på medan andra stred. Karin var lika ståtligt klädd som de andra kvinnorna. I skimrande blått siden, rikligt prytt med sidenband och pärlor i det gråsprängda håret. Hennes fyrkantiga ansikte bar en resignerad uppsyn. Särskilt sedan Elaine berättat om lösensummorna. Så vitt hon visste hade ingen av dem satt sig i lika stor skuld som de tre första. Men den lösen hon krävde skulle likväl göra djupa hål i deras kassor. Sen kom två gardesmän och en kvinna som inte var mycket äldre än Elaine och klädd i en enkel blå klänning. Elaine tyckte att hon kände igen henne. En ensam emaljbrosch med en röd stjärna och ett silversvärd mot glittrande svart grund verkade vara hennes enda smycke. Men varför förde de Sylvain Caron till henne? Visserligen var hon en vacker kvinna och såg stadigt på Elaine med vakna blå ögon. Men hon var först Nassins arvinge och inte Carons överhuvud. Caron stöder Trackant, sa Sylvain, fullkomligt överraskande så snart hon hållit in. Elaines förvåning speglades i bandet till Pichit. Arimilla gapade, som om Sylvain var tokig. Min farfar fick ett slaganfall, Arimilla, sa den unga kvinnan lugnt. Och mina kusiner hade väldigt bråttom att utropa mig till nytt överhuvud. Jag kan kungöra det om du vill, Elaine. Det kanske vore bäst, sa Elaine sakta. Om Sylvain kungjorde sitt stöd i skrift skulle det vara omöjligt för henne att dra tillbaka det. Det här skulle inte vara första gången ett hus bytte sida, inte ens utan ett överhuvudstöd. Men det var lika bra att vara på den säkra sidan. Trackant välkomnar varmt Caron, Sylvain. Det var bäst att inte vara för kylig heller. Hon visste inte mycket om Sylvain, Caron. Sylvain tog emot välkomnandet med nick. Så hon ägde i varje fall ett visst mått av intelligens. Hon visste att Elaine inte skulle lita fullt på henne förrän hon visade sin lojalitet genom att skicka ut förkunnelsen om sitt stöd. Om du litar åtminstone lite på mig kanske du kan låta mig ha hand om Arimilla, Nen och Elenia. I palatset förstås. Eller var du nu väljer att inhysa mig. Jag tror att mäster Lornort, min nye sekreterare, skulle kunna övertyga dem om det kloka i att ge dig sitt stöd. Av någon anledning gav Nern till ett skrik och skulle ha fallit ur sadeln om inte en gardesman hade gripit henne om armen. Både Arimilla och Elenia såg mycket illamående ut. Det tror jag inte, sa Elaine. Ingen skulle reagera så inför utsikten att samtala med en vanlig sekreterare. Tydligen fanns det en hård kärna i Sylvain. Nen och Elenia har kungjort sitt stöd för Arimilla. De lär knappast störta sig själva i fördärvet genom att dra tillbaka det. Det skulle sannoliken betyda slutet för dem. Mindre hus som var svurna till dem skulle börja avfalla tills deras egna hus tynade bort och förlorade all betydelse. De själva skulle kanske inte överleva som överhuvuden längre än att de hann förkunna att de nu stödde Trackand. Och vad Arimilla beträffade. Elaine skulle inte tillåta Arimilla att vända kappan efter vinden. Hon skulle inte ta emot kvinnans stöd om hon så erbjöd det godvilligt. Det kom något bistert över Sylvains min när hon såg på de tre kvinnorna. De skulle kanske göra det ändå, med rätt sorts övertalning. Jo då, det fanns en kärna som var mycket hård. Men som du vill, Elaine, jag råder dig dock att vara mycket försiktig med dem. De har förräderiet i benmärgen. Baron stöder Trackant, tillkännagav plötsligt Lyr. Jag ska också låta kun göra det, Elaine. Anshar stöder Trackant, sa Carrint med stadig röst. Jag ska skicka ut kungörelsen idag. Förrädare, skrek Arimilla. Jag ska se er döda för det här. Och famlade vid skärpet där det hängde en juvelbesatt tom dolkslida, som om hon tänkt ombesörja saken själv. Elenia började skratta, men hon lät inte road. Det lät nästan som om hon grät. Elaine tog ett djupt andetag. Nu hade hon 9 av de 10 hus hon behövde. Hon hyste inga illusioner. Oavsett vad Sylveys hade för skäl, så försökte Lear och Karin rädda vad som räddas kunde genom att skära sig fria från en förlorad sak och istället hoppa på en annan som plötsligt verkade vara på uppgång. De skulle förvänta sig att hon skulle ge dem en gynnad ställning, eftersom de hade ställt sig bakom henne innan tronen var hennes, och att hon samtidigt skulle glömma att de överhuvudtaget hade stött Arrimilla. Hon kunde inte göra vare sig det ena eller det andra, men inte heller kunde hon utan vidare avvisa dem. Trakand välkomnar Baron. Aldrig varmt däremot. Aldrig det. Trakand välkomnar Anshar, kapten Gaibon, för fångarna till staden så snart ni kan. Karens, Barons och Anshars knäktar ska återfå sina vapen och rustningar så snart förkunnelserna skickats ut. Men de kan redan nu få tillbaka sina baner. Han gjorde honör och ropade redan ut order medan han vände sin springare. När hon manade det gråa stoet mot Dailin som kom utridande från en sidogata följd av Catelyn och de 3 unga narrarna i sina förgyllda rustningar, slöt Sylveys, Lear och Karin upp bakom henne och Bigitt. Hon kände ingen oro över att ha dem i ryggen, inte när de i sin tur hade 100 gardes kvinnor bakom sig. De skulle stå under mycket sträng uppsikt tills deras kungörelser skickats ut. Även Sylveys. Elaines tankar var redan i framtiden. Du är förfärligt tyst, sa Bigitt lågt. Du har just vunnit en stor seger. Och om några timmar, svarade hon, får jag veta om jag måste vinna en till.